Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då välkomnar jag er återigen till Vasapodden. Vi är i vecka 42 och vi närmar oss vintern mer och mer faktiskt. Och det märker vi också här på våran podd eller med våra team, att det blir mer och mer intensivt kring oss och med oss, och det är fler och fler som är börjar se vintern och börjar se skidsäsongen närma sig. Nu på måndag så skickar vi bland annat delar av teamet till tvärt emot vintern, till Spanien för sista två veckorna med förberedelse av barmarksträning, och det ska vi vara där i Alicante-terrängen och köra ett par veckor. Det är sista, sen går vi på snö i Edsåsdalen i slutet av november. En annan sak som man märker just nu är väldigt hett och som vi själv är med och slänger på ved på brasan, det är ju den här skijärgen. Skijärgen är ju höst och den här mörka övergångsperioden, det då blomstrar skijärg. Man märker fler och fler som är ute på, det som lägger ut pass på internet, som taggar oss på Facebook och Instagram. Jätteroligt. Vi släppte ju bland annat i söndags första av veckans skijärgpass. Jag tror den är, nu när vi spelar in det här mitten av veckan, så var det ett par tusen som hade tryck play på den där. Sen kanske inte alla dragare, men man märker att det är ett väldigt stort intresse på det här. Och bland annat så när jag tittade statistik på söndagen efter det där, så var det den mest spelade videon vi någonsin haft på YouTube de första 4 timmarna. Så det visar ju någonstans ändå att det var många som var taggade där i söndags. Och nu på söndag kommer det igen. Då är det Marcus Johansson som ska göra er sällskap. Och då kör vi 5 gånger 3 minuter. Och så sen kör vi 6 gånger 1 minut efter det. Så återigen ett tufft pass. Det får ni göra redo. Och för er som inte var med, så går det allt. De ligger kvar på YouTube där. Så det är bara att dra det som gick i söndags också. Det var Emil Persson. Så, och inte annat, så är det nu på söndag. 19.00 så släpper vi de där passen. Och idag, så lägligt, så har vi Mats från Concept 2. Våran Concept 2 gick ju in här i somras som samarbetspartner till teamet. Och vi har ju haft mycket med dem att göra redan. Och mer blir det nu när vi är i den intensiva perioden här. Och då har vi Mats med oss. Välkommen Mats!
Tackar, tackar. Kul.
Du är ju alltså, nu får du rätta, eller du kan ju presentera själv. Vem är du och vad gör du på Concept 2?
Ja, jag är ju vd och ägare för Concept 2 Sverige. Jag har ju dagarna ända. Mina arbetsuppgifter är Concept 2.
Ska vi reda ut lite grann här, för att det här är lite frågor, och det har vi ju, du fick påpeka på mig bland annat här innan vi tog räck här, att kom ihåg att säga Concept 2 och inte Concept, för det här är två olika saker.
Ja, precis. Sen snart 3 år tillbaka så är ju Concept 2 ett helt eget företag och drivs bara som verksamheten med Concept 2, våra roddmaskiner, stakmaskiner och cyklar och dem. Och tidigare så det som man kanske då blandar ihop med är koncept träningsredskap, som tidigare jobbade med Concept 2, men numera fortfarande också jobbar med Concept 2, men nu har vi tagit över agenturen och jobbar uteslutande med Concept 2.
Kan man säga att det är
som agentur i Sverige då?
Att ni har plockat ut konditionsmaskinerna egentligen, eller?
Ja, precis. Det kan man säga. Vi har inte med varandra att göra som företag i övrigt. Så att Concept 2 Sverige är helt och hållet fritt från Concept träningsredskap i Jönköping. Så att, ja.
Just det. Och Concept 2, för att vara lite geografiskt, ni sitter i Sundsvall, ni. Uppe i, mitt i Sverige där.
Ja, precis. Vi har reservislager och kontor uppe i Sundsvall, och sen så har vi lite service och support i Stockholm, och sen så det stora laget har vi söderut ner mot Göteborgshållet.
Hur mycket folk har ni på firman? Hur stort är Concept 2?
Nej, vi är faktiskt ganska små. Vi är bara 4 stycken är vi som far runt. Så, och vi har faktiskt nu våran marknadstjej Tilde, hon har flyttat till Frankrike, så att vi är väldigt både internationella och utspridda.
Ja, du ser det. Ja, men det här är ju jätteroligt, och vi ska väl berätta lite historia hur vi hamnade och kom. Och det var just Tilde som, och nu börjar vi prata drygt ett år sedan, som Tilde tog kontakt med oss via social media. Det var så vi fann varandra, och sen har vi fram och tillbaks försökt hitta ett samarbete under förra säsongen, och i våras så kände vi att nej, men nu ska vi slå våra påsar ihop här och göra något bra. Och jag sa ju till er i tidigt skede att vi är nog väldigt bra för er, för att om man tittar på oss som liksom organisation och teamet och så är ju Skiergen har ju blivit något enormt viktigt för en skidåkare och alldeles för en långloppsåkare som egentligen bara står och stakar. Och det är väl lite det ni hade sett redan innan och det var därför ni sökte kontakt med oss också.
Ja, precis. Det är ju, vi märker ju tydligt att att våra användare av Skiergen vill åt er, om man säger så, vill ha informationen, vad gör ni för någonting och vilka pass kör ni och så vidare. Så att det, för våran del så känns det ju jättekul att kunna knyta upp det här samarbetet så att vi har lite tillgång till vad det är ni pysslar med och att vi som Concept 2 och ja, som vill skicka iväg Skiergen ännu mer, att vi kan liksom presentera vad görs av de som är riktigt bra på Skiergen. Så det passar oss väldigt, väldigt bra att ni kör så mycket på Skiergen.
För det här är ju väldigt intressant. För när vi började prata, du och jag och Tilde, så märkte jag, vi båda två så ganska hårt att det här är ju två skilda världar. Det är som ni ser egentligen Skiergen och som vi använder Skiergen. Ni hade bättre koll på vad vi gjorde. Men liksom, hur, om man frågar Mats idag, liksom, vad är en Skiergen då? Liksom, vad, är det en längdåkningsmaskin som du ser, eller är det en konditionsmaskin? Eller, vart liksom kategoriserar ni in den på företaget nu?
Ja, vi ser väl det som två sektorer. Det ena är hemmamarknaden och den personen som använder Skiergen för att åka skidor, bli bättre på skidåkning. Och sen så har vi självklart de som använder Skiergen på gym och så också för att bli bättre på skidåkning. Någonstans i botten så de som använder den mest har ju självklart en anledning av det för att bli bättre på skidåkning. Men den fyller ju en väldigt, väldigt stor funktion som gymmaskin. Och det finns ju inte ett gym som öppnar idag som inte har med Skiergen i sitt standardkit. Och på gymmet så är det klart att den används på lite andra sätt än bara för skidåkningens skull. Så ja, man tittar i olika andra sammanhang, till exempel inom CrossFit som är väldigt stort. Där används den ju frekvent också. Men då tittar man på lite andra saker. Då ska du generera så mycket kalorier oftast som möjligt på kort tid i sammanhanget med att lyfta en skivstång och så vidare. Så att då hamnar den i en annan plats istället. Så.
Ja, för det där var lite intressant. För det där berättade du för mig när vi var på Alliansloppet, att just det här med kalorier, det var ju helt nytt för mig. Att det är en stor grej i just det här CrossFit-grejen, att det är det man jagar egentligen, komma upp till en viss kalori, eller hur funkar det?
Ja, ofta då finns den ju med som en del i en så kallad workout. Då kanske du ska, låt oss säga, lyfta skivstången 10 gånger och sen ska du hoppa över en box 10 gånger och sen kommer du bort till Skiergen. Och för att räkna repetitioner då använder man kalorierna som en repetitionsräkning. Att du då ska upp till 10 kalorier och då kan man se det som en kalori som en repetition. Det är oftast det som vi har stött på som är det vanliga att man använder både roddmaskinen och även då vår cykel också. Så inom den världen så tittar man väldigt mycket på kalorier som mått. Då. Sen självklart så använder de ju meter och så också. Men det blir ett i förhållande till deras andra vad ska man säga, mätvärden så blir ju då kalorier ett naturligt räkneverk då liksom.
Hur när du för nu berättade för mig innan också att nu hade ni varit i Halmstad på någon det var CrossFit klinik där typ eller?
Ja, precis. Ja.
Och de flesta där då, hur de har inte, vad jag förstår, det här som en kanske kombination, men då är Skiergen likställt med roddmaskin och biken där. Liksom då är det tre olika, det är tre konditionsmaskiner egentligen.
Ja, precis. Det är så man ser det. Så där ska du använda maskinen för att generera det som krävs av dig. Och det ser man ju då även på vad ska man säga, utförandet. Att, det är klart att man kan använda maskinerna på lite annat sätt om det inte krävs vad ska man säga, någon form på hur du använder dem. Så. Det skiljer sig stort.
Kan ja, men där är ju, det här tycker jag är väldigt spännande. Och då kommer vi in på teknik, och vi jobbar ju teknik, och ni som tittar på vårt veckans GR-pass där vet ju också att vi strävar ju efter att liksom vara så skidlik som möjligt. Vi vill ju se likadan ut på skijärgen som på skidorna eller på rullskidorna, för att få ut så mycket som möjligt av det, till att kunna träna teknik. Det är ju en jättebra maskin på det sättet. Och så jobbar man även i crossfit-världen, tänker jag. Men då ser jag väl helt... För vi är väl... Du får rätta mig om jag är fel. Du vet säkert mycket mer om det här. Men hur är man optimerad för att liksom komma så fort som möjligt på 100 meter till exempel? Alltså jämfört med det vi pratar om, att liksom ha en ganska fixerad höft liksom, och lägga kropp på stav då, som vi säger, i remmarna här liksom, och sådär. Men hur liksom, vad skulle du säga? Hur är man så snabb som möjligt på skidor om man struntar i vår skidteknik?
Ja, det är ju egentligen en väldigt simpel maskin är det. Alltså ju hårdare, snabbare och längre du kan dra ut snöret och föra tillbaka det med så mycket kraft som möjligt, alltså, desto snabbare kommer du framåt. Och då är det ju egentligen hur du använder kroppen för att göra det då. Och det kan man ju lugnt säga, att på så korta distanser som 100 meter, till och med 500 meter, ibland 1000 meter också, så då kan du ju dra ut det här snöret med hjälp av kroppen på ett icke-skidlikt sätt som gör att det går mycket, mycket snabbare. Till exempel sätta sig ner, dra ett mycket, mycket längre drag och så vidare. Så där kan du ju utnyttja din tyngd i kroppen om du har det, eller din längd i kroppen om du har det och så vidare. Så att helt klart så är det ju så att så snabbt som möjligt på 100 meter, 500 meter eller 1000 meter, det behöver absolut inte vara skidlikt. Och det här kan ju, alltså, det här måste man ju ta med i när man tittar på någon som använder skijörgen. Varför använder du skijörgen? Ja, men är det för att dra, men du säger 10 kalorier, det går ju väldigt, väldigt snabbt. Alltså, då kanske du inte ska använda en skidlik teknik, för att det är inte så smart. Alltså, du kommer inte så snabbt framåt på en skidlik teknik om du bara ska göra 10 kalorier till exempel. Då kanske du ska göra helt annorlunda för att det ska gå så fort som möjligt. Och sen ska du vidare till någonting annat. Då. Medan självklart, så om vi tar hela den andra sektorn, så är det ju så att alltså maskinen i sig är ju suverän att efterlikna skidträning å andra sidan. Men då kanske man ska bortse från att komma så fort som möjligt på så kort tid och så vidare. Så att det... Man måste ju ta med i beräkningen varför gör jag det på det här sättet.
Vi jobbar ju väldigt mycket teknik i våran idrott. Liksom. Nu får du ta hela crossfit under dina vingar och den delen då. Men jobbar man även teknik för att liksom bli så, eller blir det mer bara att köra så hårt du kan, eller jobbar man liksom, står man där med sina coacher eller sina kompisar och liksom tänker att men du är 2 meter lång och väger 100 kilo, då ska du dra på det här sättet att sätta dig och få, som du säger, dra dem så långt ner som möjligt, eller blir det mer naturligt det där liksom, eller...
Nej, jag tror, alltså nu, jag ska inte tala för hela, alltså för alla sådär, men det som vi ser, så är det klart att det finns väldigt mycket att göra rent tekniskt sett på våra maskiner inom den andra delen av träning. Jag tycker det är därför som vi tycker att det är så härligt att närma oss er, så att vi kan få lite av det ni jobbar med och sen delge det vidare till våra kunder. För utövarna, alltså av skijörgen, vill ha informationen om hur man gör och varför man gör det och så vidare. Så. Att kasta sig in i skijörgen och dra de där 10 kalorierna, det kanske inte lägger så mycket vikt vid det, för det är ganska snabbt gjort och sen går det vidare på någonting annat. Så att där finns kanske inte intresset av att lära sig att göra det på ett korrekt sätt eller finslipa tekniken och så vidare. Men det finns det ju på ett helt annat sätt hos den som har tänkt sig att åka Vasaloppet till exempel. Då är det ju verkligen så att du kan få kvalitet i din träning om du lägger lite tid i skijörgen. Och då är det ju klart att då spelar det ju stor roll vad du gör under ditt träningspass. Så det är ju väldigt, väldigt stor skillnad i hur du använder maskinen.
Ja, precis. Åker du själv skidor?
Nej, inte jag, helst ner. För det är jag tränare för kidsen i lokala Norrby Alpin.
Ja, just det. Just
men,
det.
Och jag har åkt Vasaloppet ett par gånger och så att, men nu har jag blivit så jävla gammal.
Så att, ja, jag tänker att just när du drar skijärg nu, jag bara tänker lite, för jag frågade dig också, du drar ju skijärg både hårt och även liksom distanspass som du sa. Hur arbetar du själv där? Liksom? Och arbetar du efter tekniskt utförande eller är du sifferdragande eller har du till och med testat liksom, nu? För du har väl kanske sett hur vi drar eller på både våra sociala medier och så, liksom, att jämföra liksom, hur det känns att dra som en skidåkare drar, om man får säga så, och crossfit drar liksom.
Absolut, så har det varit genom åren. Nu har jag använt skijärgen väldigt många år och ja, självklart har jag lagt ner tid på och jobba med intervallpass, distanspass och så vidare och så vidare, så att jag har lagt väldigt många timmar i skijärgen också, men numera så landar jag väl någonstans lite mitt emellan, att det är klart att jag vill se att det går fort på displayen, samtidigt så vill jag ändå hålla mig till en rätt okej skidteknik. Men sen så vi åker ju alltid på lite hets och lite utmaningar och så vidare, så att det skulle det vara 1000 meter, vilket vi ofta kör då i november som en grej på koncept 2, då kanske det inte är speciellt skidlikt, utan då är det ju en maxprestation på 1000 meter, och då den tekniken skulle inte funka så bra på ett skid, kan man väl säga.
Vad har du för pers på 1000 meter, om man frågar?
Ja, jag tror att det är någonstans på 3:19 eller något sånt där. Ja. Jag har gjort det några gånger och det är, man kanske förbättrar sig någon halv sekund per gång liksom, så att 3:19 tror jag var ner på något år sedan.
Och det är ju en bra tid så att säga. Och det där visar väl också, för att det kan du faktiskt slå några av våra killar på i teamet också. Och det här visar ju lite annorlunda, för det gör du ju inte på skidor. Så är det.
Nej, precis. det vore jäkligt konstigt.
Ja, det var så.
Nej, men precis, det är ju det som det är ju det man måste zooma ut på och titta på vad använder vi den till och på vilket sätt, och precis som du säger, skulle vi ta och testa mot 5000 meter istället, ja men vad tusan, då hade det ju varit rökt på en gång liksom. Det, så är det ju helt klart.
Hur länge har skijärgen funnits i koncept 2 eller koncept liksom, när kom den, när fanns den på första gymmen?
Ja, den här, det finns ju, man kan säga att det är den gråa och det är den svarta. Det är väl de två som är den stora, ja, de två stora modellerna då. Ja. Och den gråa, den kom 2009, ett par stycken till Sverige.
Just det.
Och då hade den också den gamla displayen, PM4, om jag inte minns fel, satte på den. Men sen den som man ser idag, den kom 2014, så att den har ju funnits med oss ett tag ändå. Så.
Och när den kom då, vad var den tänkt, då? Såg ni eller de eller vem du, alltså, den här Vasaloppsåkaren som en potentiell kund redan då liksom, eller?
Ja, alltså Concept2 är ju ett amerikanskt företag som produceras borta i Vermont. Det är ganska Sverige-likt håla i USA med både intresse och landskap och så vidare. Så. Och det är två bröder som ligger bakom Concept2 som är idrottare, roddare från början. Men som också har varit väldigt, väldigt inblandande i skidskytte, så att de har ju tagit fram den här för skidsportens skull och haft det som huvudorsak till maskinen, så att det har hela tiden varit att det ska vara, dels så var ju rodmaskinen såklart att det skulle vara så likt grenspecifik träning som möjligt, och nu även då på stakmaskinen så var ju meningen att det skulle bli så likt som möjligt. Man tittar ju på att man kan inte bara vända upp en roddmaskin till exempel och köra stakträning på den, för att frekvensen blir för dålig. Du hinner inte tillbaka och hålla en så hög frekvens med kedja, utan du måste ha mjukare material så att du kan gå på en högre frekvens, vilket därför det är liner och inte kedja och så vidare. Så att de tittar ju såklart på att det ska vara en så skidlik maskin som möjligt, helt klart alltså.
Men så. Hur uppfattade nu 2009 säger du? Jag var ju aktiv till 2013 själv, och då det sista åren jag åkte när man började satsa långt upp, då fanns ju ärgen på vissa gym och man började ju dra den, och då var det mest 10x500 eller sånt liksom, och sen har ju det där utvecklats enormt, har det gjort i liksom hur viktig den här är för både elit men kanske alldeles för motionär liksom, alltså den här som bor mitt i Stockholm och liksom inte kan ge sig ut på rullskidorna varje kväll i oktober, november, december, att den har ju blivit hur jätteviktig, kanske det viktigaste. Jag sa till er, vet jag vid något tillfälle, att det är nästan så att vissa av våra åkare, om de fick välja en träningsredskap att köra, skulle nästan ha tagit skier liksom, alltså för att nå optimal utveckling. När börjar man se att den här grejen vart liksom, när kom den stora vågen? För det får man väl ändå säga att den här har blivit folklig i skidvärlden så att säga.
Ja, så är det ju, absolut. Och jag tror ju säkert att, ja, men det är en utveckling som, vad ska man säga, som har rullat på över tid sedan den kom. Och fler har fått upp ögonen för att ja, men det kostar inte så mycket mer med en skijörg idag än ett par skidor och en träningshelg i Sälen. Nej. Alltså, då har du ju passerat kostnaden för en skijörg, och vilket, precis, du kan helt plötsligt ha ja, men året om skidträning hemma på ett högkvalitativt sätt. Du kan, ja, så att jag tror ju att det är att folk har fått upp ögonen för det och vill gärna ha det hemma istället för att behöva åka till gymmet. Mm. Så i, vad ska man säga, i den här världen som vi är i nu och pratar, så tror jag att man unnar sig den möjligheten, och om man vill hålla på med skidor så är det inte en så stor investering jämfört med att behöva jaga snö till exempel en hel säsong om man bor neråt.
Precis. Hur många maskiner finns det, alltså, om du tar overall i Sverige med både gym och hemmabruk och så vidare, hur mycket maskiner har ni ute i landet nu för tiden, vet man det ungefär?
Nej, men det är ju, ja, det är ju, det går ju ut, per år så går det ju ut, alltså, då räknar vi ju tusental per år, så att det är ju några stycken kan man lugna.
Hur stor andel är det som går till privatkund då? Är det 10% eller 50% eller?
Jag har inte presenten på det så, men vi märker ju självklart att det går iväg ganska mycket till. Nu skickar vi ju vidare till olika återförsäljare, och den strömmen är ju ganska konstant hela tiden. Så att det säljs ju, och de återförsäljarna är lite olika, men om vi tittar på de återförsäljarna som vi jobbar med, som vi vet har en mer inriktning mot privatmarknaden, där går det ju maskiner konstant hela tiden. Vad det gäller de återförsäljarna som jobbar mot lite mer kommersiellt, där går det ju såklart i sjok. De beställer ju lite större kvantitet, och sen vet vi inte riktigt vart de landar, förutom att det är på gym då. Men det är en lite mer stridström på privatmarknaden. Så. Ja. Och även på våran egna kanal, våran egna hemsida, så märker vi ju att det hela tiden går skijörg också.
Precis, och så just det här med återförsäljare, så är vi sedan typ en vecka eller två veckor tillbaka på XCC återförsäljare faktiskt. Så är ni sugen på en skijärg, så klicka in på XCC där, så kan gå och klicka hem där också. Och du ska faktiskt få möjlighet här, Mats, för att det finns ju två olika, om vi tittar på just skijärgen. En fristående och en väggmonterad. Och då tänker jag att vi skulle ha sagt liksom lite fördelar och nackdelar med de här båda, hur man ska tänka om man sitter där och vill ha en. Den fristående, den är som säger, den är fristående, och den väggmonterade, den monterar man i väggen. Vad skiljer de här två?
Ja, egentligen så, som maskin så skiljer det ju ingenting. Alltså, det är ju samma maskin. Ja. Så att det man gör är ju att man tar den väggmonterade och monterar den på ett golvställ, och då kallar vi den för fristående. Så att maskinen i sig, det som du tränar på eller jobbar med eller monitorn eller belastningen eller någonting, det är ju exakt samma. Så att enda skillnaden är ju hur du vill ha den hemma, om du vill kunna flytta runt på den eller om du har möjlighet att sätta fast den i väggen och ha ont om plats och så vidare. Så att det är den enda skillnaden.
Just det. Så att det är egentligen, man, det är egentligen ju... plattan man betalar för de där extra
tusenlapparna. Ja, exakt. Det går ju att ha har du monterat den i väggen och kommer på att nej, jag vill ha den framför fönstren och tittar ut liksom så här, då kan du ju köpa plattan i efterhand och montera den på plattan. Så att det skiljer ju ingenting mellan själva träningsmaskinen så att säga. Så.
Jag får någon minne av när jag själv höll på att dra mycket här och vi pratade hit och dit och så att, och det diskuterades lite grann om är fristående mot väggmonterad. Är det så att man kan dra mer watt eller snabbare tider eller lägga mer tryck på den väggmonterande? Blir den mer, sitter den bättre fast eller är det ingen skillnad där?
Jag skulle inte, det skulle ju vara om du är extremt stark. Ja, alltså. Då kanske du märker någon skillnad. Om du är, låt oss säga om det är den här 100 metern som ska köras och du själv väger en bit över 100 kilo och så vidare. Så då kanske du något kan märka det. Men jag skulle inte säga att det är förbundna ögon, så tror jag inte att du ser någon som helst skillnad. Liksom.
Så det är en praktisk sak om man ska fristående eller väggmonterad egentligen?
Ja, absolut. Ja. Det som vi, när vi ändå är inne på det där, vi får ju väldigt mycket frågor om vart man kan ha den. Det är många som hör av sig om de kan ha den i kalla utrymmen, i sina garage och så vidare. Och sånt. Och där, våran kommunikation tillbaka där är att det är ju så att det är gummiband inne i maskinen. Alltså, när du har dragit ut den så är det ett gummiband som drar tillbaka handtaget.
Just det.
Och om man tänker sig ett gummiband som är i minusgrader så är ju inte det så här jätteelastiskt, om man säger så. Nej. Så att därför vår rekommendation är ju att du kan ha den i de utrymmena där du tänker dig att ett gummiband skulle kunna funka utan att gå sönder.
Och jag vet här norrut av våra har, för att det blir väldigt varmt att dra i vardagsrummet, men att de har den inne och sen ställer de ut det på balkongen när man drar då, och då kanske det inte blir samma, då står jag inte kallt hela tiden i alla fall inte.
Nej, precis, det skulle ju säkert funka, men till exempel har du den på balkongen och det har varit nattfrost och du kliver ut och kör ett morgonpass, då finns det stor chans att du drar av gummibanden i sådana fall.
Precis. Hur är det med för sånt här slits ju, det vet jag, eller det vet man ju, och de känns ju, det är en ny skier, det är fantastiskt att du har en ny skier, det är lite skillnad, det är mycket mer feeling i dem. Men vad är det för liksom reservdelar på sådana, vad behöver bytas ut och så?
Ja, det vi ser framförallt är ju linorna. Det är ju svårt att komma ifrån. Som jag sa där, så måste man ha en mjuk del för att kunna hålla frekvensen. Så att linorna är det en sån sak som vi, det har vi ett stort lager av. Ja, det går ju ganska mycket, speciellt vid de här tiderna när folk vill serva sina maskiner. Så linorna går mycket. Det finns ett litet grönt gummiband inne i maskinen som kan hoppa och tova upp sig lite grann. Handtagen, där är ju folk lite, vissa byter ut handtagen till skidhandtag och vissa behåller de gröna. Det är lite smaksak.
Är det något som ni är för eller emot, eller är det helt okej att göra det? Man förstör inte ärgen på något sätt?
Nej, absolut inte. Det kan man ju absolut göra om man nu, ska man säga, i en gymmiljö så är det ju kanske inte så, vad ska man säga, fräscht om någon står under lite längre tid. Så att där brukar vi säga att då kan man ju behålla de gröna handtaget, det är mycket mer hygieniskt. Sen i hemmamiljö, det är ju tillbaka igen. Jobbar man för att, tränar man för att bli bättre på skidor, så ja, absolut, då är det ju en idé. Däremot så är det så, ska den användas i sammanhanget som vi pratade om innan, att man ska hoppa in snabbt som tusan och köra 10 kalorier och sen så ta sig vidare till någonting annat. Ja, men då är det ju sjukt mäckigt att hålla på med en skidhandske då.
Liksom. Precis. Det här är lite intressant, för det, så här, det var ju mer en vit, om jag minns, en plastgrej, så var det ju en rem på den fram till 2014, va? När du bytte.
Precis.
Och det där var ju en väldigt snackis i våran lilla skidvärld igen. Alltså, liksom, det var ju katastrof med de här gröna, att man skulle hålla i dem och så. Men vad jag vet och fått till mig nu, så ja, det ser ni på när vi drar veckans skidpass också. De flesta drar med dem. Alltså, de är väldigt bra, de där gröna. Det blir väldigt... Man tänkte att det skulle bli mycket... Alltså, för oss inte så skidlikt, men den är bra alltså.
Ja, alltså ur hållbarhet, hygieniskt och så vidare. Det finns ju många anledningar till varför det är bra med de gröna. Sen så har vi ju de vita med den här svarta remmen om man vill ha dem. Det är klart att vi kan lösa det. Däremot, och tillbaka igen då, i en kommersiell verksamhet så blev ju ganska snabbt äckliga de här banden då. Eftersom man svettas ganska friskt och då är det ju mer hygieniskt med bara ett handtag, så att det hänger på vart den står och vilken användare då, skulle jag säga.
Sen en sak som jag upptäckte i år när vi fick våra, det var ju de här smartphone-hållaren, och jag ser även att ni har en för en padda typ, eller ja, precis, en läsplatta där, ja, som man kan sätta, och det där är ju, det revolutionerar ju lite grann, att man, annars har man ju alltid stått och försökt fått in telefonen och stå någonstans eller något liknande, men det där är ju riktigt riktigt bra faktiskt. Och sen ser jag här också på era, att ni har ett i ert sortiment, om man vill göra det enkelt för sig och inte vill skruva bort eller ta bort från sina stavar, så har ju ni Skigo-handtag där som man kan köpa och montera på på ena sidan där.
Precis.
Bra.
Ja, och det, alltså så är det ju, när du frågade där om reservdelar och sånt, det är självklart då, så stackar vi ju upp inför säsongen med reservdelar, och det är lite av vårt uppdrag att vi ska tappar man en skruv, så ja, men vi löser en liten skruv om det är det som man behöver, så att det behöver inte vara hela maskiner, utan det kan vara ner till en liten skruv, till exempel om man har tagit av luckan, eller vad ska man säga, frontdelen på själva fläkthjulet, vilket jag tycker man ska göra emellanåt och dammsuga lite inuti.
Ah, ja.
Då kan det vara att det trillar bort någon liten skruv som den sitter med, och då har vi sådana.
Bra, och det ska jag också säga, att jag skruvat ihop ett par av de här som åkarna har nu, och det ska ni ha cred för, de är inte svår alltså, de är väldigt smidiga och går väldigt lätt att bygga ihop alltså. Och fort går också.
Ja, absolut, det är ju lätt meckat helt klart med reservdelar, och såklart även som att få ihop en ny, det gör de flesta på ett ganska smidigt sätt.
Precis. Bra, det jag tänker mer här, nu ska vi se att vi på vår ski lounge som vi har pratat om här nu till och från under hösten, som kommer här om den 5-6 veckor bort kring 20 november, så kommer ju ni vara på plats med ett gäng skier som vi ska göra lite happenings kring där under helgen, är tanken.
Mm.
Och det är ju också då att det kommer bli nu har vi 5 veckans skierpass, och sen blir det helgen efter där, då är det på plats. Så vi just nu är i planeringsstadiet att göra någonting, och du sa ju Mats här att då ska vi nog kanske, nu får ni inte ta oss på ordet, men det vet ni, på Vasapodden kan man ändra sig. Så att, men vi pratar nu om att göra en digital tävling där under helgen som ska kunna dras, om jag förstår då, live så att säga. Man står och drar samtidigt på olika ställen, och så har vi bestämt en då blir det väl en distans man ska dra, antar jag.
Ja, precis. Det är ju, om vi pratar utveckling, så kom första där 2009 och sen 2014, och de flesta vet väl att vi är inne i high-tech-era för tillfället, så att även vi hakar ju på där, så att numera så går det ju att sätta upp online-tävlingar, så att har du en uppdaterad monitor på din SkiJerg hemma, det måste vara en PM5-monitor.
Och lika bra att vi gör det på en gång. Hur gör man det? Om man vet att, och hur vet jag att jag har det? Om jag inte har det, hur kan jag då, om man har några veckor på sig, om man vill vara med på det här?
Ja, skitbra. Då kan man gå in på concept2.com, och där finns ett program som man laddar ner för att köra uppdateringen. Så man kan ladda ner det på en USB-sticka och stoppa in i monitorn, och då kör den i stort sett uppdateringen själv, eller så kopplar du din dator med en vanlig sån här skrivarsladd till monitorn, och då känner den också av vilken version din monitor har, och så trycker du uppdatera i Concept 2 Utility heter det här programmet då, som man behöver ha. Det är gjort på, det är samma sak där, man behöver inte vara IT-tekniker för att göra det, utan det är ganska smidigt.
Och det kanske man ska göra ändå, eller? Alltså, det måste vara bra.
Ja, det tycker jag, helt klart. Och speciellt så är det ju så, om vi nu tar skidåkare, så om man tränar för att åka skidor, då vill man ju spara sina resultat, man vill ha koll och så vidare och sånt. Och då tycker jag att våran app. Nu vet jag att ni använder en app, annan app också, men vår egna ERG Data app, den är ju uppdaterad nu under hösten med en helt ny version. Och har man ett login på vår loggbok, då kan man jobba med telefonen mot monitorn och få mer information från monitorn. Lite som vi pratade om innan också, att det är kanske många som missar lite av informationen som finns i monitorn. Oh. Men där har man ju möjlighet att jobba lite djupare med både information och siffror. Då, liksom så.
Det där kommer vi också göra någonting med, för att jag kände när vi pratade om att där är vi inte riktigt, alltså, som skidåkare kanske vi är med, vi ställer oss och drar och gör våra pass och så, men det finns otroligt mycket att göra. Så där kommer vi också försöka göra något, och det tror jag vi gör bildligt, för jag tror det är svårt att göra i podden för det, så det kommer vi kanske under de där dagarna också försöka göra en live session på något sätt och liksom låta er visa hur kan ni jobba med den, vad finns det för finesser, för den är ganska, det finns ganska mycket i den där lilla datorn framför oss när vi står och drar.
Ja, absolut. Och tillbaka igen som det som vi har pratat mycket om här nu, att där finns ju information som man kan ta del av för att vara väldigt specifik i sin träning. Och man måste inte alltid jobba mot en snabbare hastighet eller en snabbare fart eller en bättre tid på en viss distans, utan det finns väldigt mycket annan information som man kan stoppa in i sin träningsplanering och olika typer av pass som man kan använda sig då liksom av.
Ja, det är jättebra. Är det högsäsong skiering? För vår del är det ju det. Alltså, nu är det det för er också liksom, att man märker att nu är det liksom lite mer drag på just själva skieringen?
Ja, absolut. Det är mycket, mycket mer surr om skiergen för tillfället än om man skulle ha tagit en juli månad. Eller, ja.
Du, jag var ju på i Halmstad också med Alvar för några veckor sedan på golfarenan där, och de satsade lite längd, väldigt mycket längd där också. Och han sa att det är en av de anläggningar som har mest skierg, sa han. Och han kör ju grupppass på det och så vidare. Han hade 18 stycken. Hur många, sen om det är så eller inte det, men hur många liksom gym är det som gör sådana här satsningar där det finns liksom gruppträningar och där de är riktigt mycket skierg?
Ja, om man tittar lite på gymsidan så har vi ju en tydlig trend i högintensiv träning och att man bygger olika typer av lösningar för att kunna gå från station till station med mycket deltagare på ett pass. Ja. Och då är ju våra maskiner väldigt ofta med, att du har en plats för rodd och så, där du kan vara en 4, 5, 6 på storleken på gymmet såklart, och sen så har du en annan plats och så vidare. Så att skijörgen har ju hittat in på gymmet som en plats i gruppträning tack vare att det är väldigt trendigt med högintensiv träning. Så att det är ett väldigt bra redskap. Du kan ju bara kliva in och köra på. Du behöver inte speciellt mycket annat. Så att det passar ju bra i trenden som är för tillfället på gymmen. Så att det, ja,
vilken skillnad det har blivit där nu, som du säger också, när man går in på ett gym nu, då finns det ju en station med några skijärg liksom. Och jag kommer ihåg själv när man drog där, att då fick man ju ofta, det fanns en någonstans man fick leta lite, och ofta stod han där man gick på toaletten typ där bort gym någonstans, så att det har ju verkligen tagit ett steg in i finrummet om man tänker i gymvärlden också.
Absolut, det tycker vi självklart är roligt också, och det är som sagt, det är olika användare av maskinen, så, vilket det är kul för oss att kunna se vilken bredd den har. Ja. Det är både den absolut nördigaste skidmotionären till någon som bara är deltagare. Nu är inte det bara så bara, men är du allmän deltagare på gruppträningspass på ett gym, så är skijörgen en del av din träning också. Så att det sträcker sig väldigt brett. Då, liksom.
Ja, det känns väldigt roligt att ha med er här på tåget, och man känner att det här är ett samarbete som vi kan stå upp för och som vi verkligen använder otroligt mycket. Så det är så väldigt, väldigt kul att sätta igång det här, och man märker att vi kommer ha nytta av det, både vi och vi kommer också kunna göra nytta för er. Så det är så man vill ha samarbete, så det är jätteskoj. Är det något mer, Mats, du tänker innan vi ska runda av här och faktiskt gå vidare innan vi, som du tänker att det här skulle jag vilja berätta om, men det här borde vi diskutera lite?
Nej, jag tycker att vi har touchat det mesta. Det är ju, jag säger ju samma sak, att vi är också väldigt, väldigt glada över vårt samarbete och ser fram emot och ta del av vad ni gör på Skijörgen och kunna förmedla vidare till våra kunder som helt klart är väldigt intresserade av det. Så att det, ja, ja. Vi ser också väldigt, väldigt positivt på vintern.
Jättekul, verkligen spännande. Men vi ska vidare, vi ska faktiskt ta kontakt med Marcus Laggar här. Nu har vi haft honom ute på äventyr, han var uppe i Edsostaden. Så häng kvar här i podden så kommer snart Laggar vidare.
Vasapodden.
De är magiska.
Hoppar vi vidare här i podden och nu ska vi upp till Laggar i Orsa igen och vara med lite. För du Laggar, du var ute på lite äventyr igår faktiskt. Den är uppe i Edsostaden, våra nya, ytterligare en samarbetspartner som har klivit på det här 157-tåget i år. Då, så det är jätteroligt även det. Vi ska komma till det, men vi kan fortsätta lite där Mats var. Laggar, är du en skijärgille?
Jag var. Stämmer.
Stämmer.
Året jag åkte Vasan mycket själv, då la ju Byström upp ett program åt mig med olika skijärgpass. Jag var skijärgkille, men nej, inte just nu.
Men även på senare tid kommer jag ihåg att för något år sedan, hade, när du la upp lite, när du stod och drog, och Max var med och filmade någon när du drog och så här, la upp på sociala
medier. Ja, precis. Jo, men jag kör skijärg ibland. De få gånger jag går på gymmet så blir det alltid skijärg, om inte ett pass, i alla fall som uppvärmning.
Härligt, härligt. Nu ser jag här också, jag sitter här och surfar på nätet samtidigt och hamnar på den fantastiska tidningen Aftonbladet som då har hittat våran längdchef här i Sverige, Mattias Byström, Anders Byström heter han. Och Mattias Byström, det är ju han, tror jag, så här, säkerhetsansvarig på GIF-matcherna. Ja, men Anders Byström, och nu har jag han fått till sådär att Kläb vill åka i proffslag och det gillar han inte. Och har du läst den här artikeln, Laggar?
Ja, jag läste den igår kväll när jag la mig.
Det här får vi nog ta och gråta ner oss lite. Ska vi inte göra den här podden, men han tycker inte att det här är en bra idé och han vill ju att, jag vill bara läsa ett citat här som ska. Jag ser inte på cykel för jag vet inte vem som är i vilket land ens. Jag vill inte hamna där, så därför ska han inte åka proffstall, den här Byström, längdchefen i Sverige. Här har vi ett problem faktiskt, för det här är räddningen och skulle man kunna få skidåkningen att blomstra så tror jag man måste låta de bästa åka. Det här har vi diskuterat jättemycket, det gör vi inte nu när norrmännen sitter hemma och åker norrisk upp. Alarmerande är också när man pratar med våra norska, jag vet inte om du var med på den diskussionen, Laggar. Det var Runar som sa det, någon då var Torleif. Som att, nej men världscup, det är ju skittråkigt att titta på. Det är mycket roligt att kolla på Norges Cup. Och jag förstår vad de menar. Jag förstår vad de menar, för det är bättre nivå på den liksom.
Ja, nej, det är inget bra det där. Men det får du nog ta en egen
på. Ja, det får bli en.
De pratar om också nu att SVT hade släppt världscupen helt framöver. Ja. Nej, det är inget bra för
skidåkningen.
För skidsporten så som det jobbas just nu.
Men du har varit med om att Kläb har sagt att han har snegat lite på cykel och skiklassik och tycker att det verkar vara ett intressant upplägg.
Oh ja, det är väl där vi har framtiden. Och det måste förbunden också börja snegna mot. Annars kommer det där gå i graven tyvärr.
Ja, det ska väl i graven. Det är väl det som är tanken. Det blir mycket bättre. Det finns, som jag har sagt många gånger, det finns bara längdåkning, kanske skidskytte som man tävlar året runt i någon landslagskläder. Liksom. Annars åker man VM och sånt. Dit ska man nog. Dit kommer man att komma.
Ja, absolut. Det finns ju många parametrar där med barn- och ungdomssatsningar och sådär som man skriver in att det måste finnas i förbundssatsning. Men sånt måste ju finnas kvar i alla fall.
Ja, men jag vet att det finns ju mycket ungdomssatsningar i fotboll om man tittar på det så. Det är inte så att man spelar i landslaget. Det är inte så att Janne Andersson åker runt med sitt landslag och spelar i Allsvenskan eller så inte.
Så, nej, där får du lägga egen.
Kul! Ja, det är alltid spännande. Idag ska vi prata, vi har pratat skijärg med Mats. Man blir taggad på skijärg när man lyssnar på Mats. En annan sak som jag var taggad på, det var när jag satt här i Mölresamn och fick följa Laggar i Edsåsdalen. Du är fantastiska Edsåsdalen som vi har fått till ett samarbete med i år. Och du var upp igår och träffade gänget där uppe och liksom nu började sätta lite ramar för vad som, eller ramare satt här, det är fel ord med. Börja detaljplanera det som kommer att skall här i höst och vinter.
Precis, det har känts så himla bra med den här totalen satsningen och hela fjällmiljön och satsningen de gör där uppe, men efter att ha varit där igår då, ja, nu är jag ännu mer taggad, det är lyrisk efter att ha fått vara där uppe en dag och träffa gänget där uppe, så att det här kommer bli magiskt.
Ja, det var roligt för att du ringde där när du var på väg hem och så sa jag tror fan jag flyttar hit, ja.
Ja, men det är, man får de vibbarna liksom. Det blir jäkligt familjärt. Hela gänget som jobbar där uppe är ju drivna men ändå liksom fötterna på jorden och vill behålla det genuina men gasar på enormt. Liksom.
Ja, men det här är ju väldigt, väldigt spännande och roligt att se. Och liksom, det är ju det här som är roligt när vi är ute på, att hitta folk som vill och som är driven och liksom, oberoende vad vi samarbetar i för om det är material eller om det är som här lägerort eller om det är andra företag som Nivika som vi också släppt in här som är otroligt driven och liksom sådär, och Moälven och Björn och Stefan, liksom, det är ju fantastiskt roligt och det är då, när man hittar sådana, det är det roligaste som finns det liksom.
Ja, visst är det så.
Och det har vi verkligen gjort här. Men jag tänker så här, vi måste liksom presentera in det här lite grann, så det du gjorde igår. Och det som hände först då, när du var där, det var ju att du träffade Mattias, som du är lite så här ytligt bekant med, om jag förstått, sen tidigare.
Ja, men Mattias Fransén, det är ett sånt namn som dyker upp när man pratar om skidåkning och klubb och runt Dalarna. Idra har jobbat mycket med, och jag vet att det finns ju mycket bekanta här runt omkring. Kring Orsa Mora som har haft med Mattias att göra i klubben genom att hans barn liksom är aktiva inom skidåkningen. Jag har hört det namnet förut och tog i kontakt med han här för x antal veckor sedan för att diskutera långloppspremiären egentligen. Liksom. Men vi svävade iväg på allt möjligt, ända på strukturnivå på skidor och slipar och vallning. Alltså, det finns ju ett jäkla intresse i skidor i Mattias där, som har valt att flytta till Järpen och är idag driftsansvarig på Etsostalen och ska jobba fram hög nivå på spår och backar och den biten. Så att, nej, det var riktigt kul att få träffa han och vandra runt och se hur det ser ut där på hösten.
Ja, men här har ju du lite erfarenhet, får vi ändå säga. Det här har ju du jobbat med 10-12 år, exakt de grejerna. Vad får du för känsla bara så här utifrån när du är där? Är de på rätt väg eller?
Ja, men det är framförallt i det här att det finns ett engagemang och ett brinnande intresse att det här, nu har vi möjligheten att göra det här top notch bra liksom. Och du har ju det i en miljö som är helt överlägsen egentligen.
Och det om vi börjar så här, så ska vi ju dit på läger i vecka 47 var det, 47 sista veckan i november där. Med teamet, och vi kommer köra långloppspremiär, det ska vi återkomma till, lagar, det ska du få prata om. Men de är taggade på att vi kommer dit. Du berättade bland annat att de hade en intervallbacke de tyckte vi kunde köra. De hade gjort en egen testbacke för det, vad jag förstod, va?
Exakt, jag pratade med Mattias när jag pratade med honom i telefon, och igår gick vi runt på fjället där och vi åkte bilen bit och vi kollade över skidsystemet. Han hade ju idéer på vad vi ville ha för typ av terräng när vi är där som elitteam och tränar, samt hur vi ska få över det på våra Vasaloppsläger mot motionärer, om det går att använda samma spår, och de vill ju verkligen bygga kunskap tillsammans med oss, så det är jätteroligt. De har ju satt upp någon ny mast där som har gjort att täckningen var ju fantastisk på telefon, och det gjorde Axel nöjd inför sändningen.
Ja.
Men för att bygga den där masten så har de ju dragit en väg upp på toppen av fjället. Som han undrar om det var intressant för våra åkare att köra som ett intervallbacke. Den var ganska precis 1 kilometer och en bit över 100 höjdmeter. Det var 10% till lutning i snitt. Den var rejäl. Liksom.
Man gillar ju bara det där liksom, när folk är taggade. Jäklar vad roligt alltså.
Ja, exakt. Och sen undrar hur långa testbackar vi vill ha. Du har ju fjällsluttningar där som även är täckt med lite träd. Och de har ju byggt snöstaket och grejer för att få ditt snö tidigt. Och hur vill vi ha en testbacke? Hur fort ska man glida? Nej, det var riktigt roligt att vara där.
Och det här är ju någonting som vi har jobbat mycket på, liksom, eller som vi har haft lite problem, ska vi inte säga, men det var en utmaning för oss. Det är att få liksom, grönslipstester, alltså natursnö, kärvsnötester innan vi åker ner i Europa. Och vi ska inte säga att det blir så, men förutsättningen att det kan bli är ju större här när vi, ju längre upp vi kommer, och när vi kommer ända upp på fjället så, och slutet november där, så har ju du stora förhoppningar att vi kommer kunna göra lite mer tester mot det också. Annars har vi haft väldigt bra tester, konstsnö, omvandlad snö och så vidare. Där när vi var på Orsa tidigare liksom.
Ja, precis. Och vi har ju våra Torsby-tester som ger oss enormt mycket. Ja. Och det blir ju mot konstsnö. Och det är väldigt, väldigt bra tester. Men det man saknar när man kommer ut sen på testen, och det är att man framförallt vill ha dem på natursnö. Ja. Det blir ganska likt det vi möter när vi åker ner till Alperna där i december, januari. Så förutsättningarna, om det blir normalt väder i fjällvärlden, så finns ju förutsättningarna för väldigt bra tester tillsammans med våra åkare under den veckan vi blir i Etsostalen.
Kul! Det är 26 november, då ska vi köra årets långloppspremiär. Den här har vi kört nu. Kan du komma ihåg vilket år jag sa åt dig att jag vill ha en träningstävling, Laggar? Det var så pass tidigt så att du inte var vallachef, va?
Ja, jag tror det är 2025. Jag sitter och kollar på Vasan 2015.
Ja, men jag tror att det är inför 2016 där. Alltså,
ja, det är nog det året efter.
Nej, för jag vet att Söderberg var inblandad där och jag sa det att vi måste tävla innan vi åker till Livigno. Jag vill ha en träningstävling. Tidigt går det att få till det. Och det var där det föddes det här konceptet som vi har kört sedan dess. Och då körde vi ju på, nu ska du rätta mig om jag har fel. Första året då fick vi till en lite längre bana, va?
Första året åkte vi väl Stormor runt 4 år, gjorde du inte det?
Nej, vi var ute på vägen och vände. När du...
Vi vände på vägen, ja. Det stämmer.
Så då körde vi lite längre. Men så sen året efter så hade vi samma möjlighet, men vi tyckte att det var inte riktigt bra för det var så pass många som ville åka. Först tänkte vi att bara teamet skulle åka, men det var väl en 50-40-50 redan första året. Så då började vi snurra på 1,1 i ditt grönskitt då, som du och körde då 60 minuter plus 3 varv.
Precis.
Sen har det här utvecklats fram och tillbaka beroende på lite vad vi har, och vi har haft roliga startfält, bra startfält, ganska stora startfält, ja, men lagom stora där i november, ett hundratal, och vi har haft bra värdemätare mot Ramudden och mot Kardin och sådär, och vi har åkt på en trea något år och sådär, men det som är det är att det har varit intensiva tävlingar, det har varit korta banor, och vi har velat livesänt och vi har velat fått bra race inför vad som komma skall. Och det här konceptet, det ska vi ta med oss nu. Och du har ju nu varit och, inte staka barna, men titta på möjligheterna som vi har där den 26 november.
Ja, precis. Och det är ju som vi har gjort även när vi körde det i Grönklint. Det var ju att vi har ju fått hålla oss till väder och vind och vad det finns för förutsättningar att köra ett race. Liksom. Även tidsmässigt när på dygnet man kan köra. Och nu när vi kommer att köra ner till stan så är vi väl lite samma där. Så vi har lagt upp egentligen plan A, plan B och plan C då, beroende på vad det blir för höst och vinter där uppe och vad det finns att åka på den 26 november. Så att plan A är väl egentligen att köra runt omkring skidskyttestadion, stadion där nere där man tänker botten på avgörandet på året för jag sloppet in i den slalombacken.
Just det. Liksom.
Och kunna snedda upp och skrå upp lite på den och få till en 4 kilometers runda, 4-4,5 kilometers runda som vi kan gå där nere då. Ett alternativ är att köra kortare variant om det bara går att köra på 1,2. Och ett alternativ är att om det är snö uppe på fjället att vi flyttar upp start och mål x antal höjdmeter så att det blir en 8 kilometers runda uppe på fjället där de kommer att sätta ut alla de här snöstaketen på en väg. Men det får väder och vind avgöra. Vi har 3 planer och alla 3 kommer att bli fantastiskt bra. Det vi väl har bestämt är att loppet kommer att bli cirka 30 kilometer liksom, som har kört förut. Det är där vi vill landa.
Precis.
Och att vi startar klockan 11. För de har jättemycket grupper uppe i Edsostalen den där helgen. Vilket är ju jättekul att höra. Att det finns bra förutsättningar till att det kan bli mycket folk. Och då får vi anpassa oss till det. Så då kör vi start klockan 11 och 30 kilometer. Det är väl det vi kan gå ut med. Sen får vi se vad det blir för banan.
Ja.
Möjligheterna finns det ett fantastiskt lopp.
I förra podden sa vi också när vi hade Martin Holmstrand från The Originals med Axel, kanske vad som sa det, att de kommer ju få det kommer bli lite genrep för The Originals där också med att bygga en liten vad säger man, mål eventet där liksom, alltså
ett område.
Ja, precis. Mm. Så det kommer bli kul.
Och det vi verkligen vill få till, det är ju runt omkring på den stadion de har där. En startmål och varvning på samma ställe så att det blir ett litet häppning. Och de har ju mysiga tält och sånt där, så det kan ju bli ganska publikt också. Eller det kommer bli väldigt publikt också om vi kan köra plan A.
Bra. Och det här öppnar vi upp för motionär som vanligt. Så att det är det, du öppnar en anmälan här inom kort. Eller? Det är väl ingen stress på
ja,
det?
Ja, absolut. Och vi har väl kört ett litet save the date för någon vecka sedan. Men det kommer att bli mer när du öppnar anmälan i nästa vecka. Och vi har skickat ut till de flesta team och lite andra elitåkare också. Det verkar vara ganska bra intresse på det, så att det där kan bli riktigt roligt.
Ja.
Och satt vi på möte med Edsostalen där, med lite annat folk också, vice vd bland annat, och lite marketing och eventansvariga. De var ju väldigt intresserade av att göra en bra grej av det här. Och då paketerar vi ihop allting. Så vi start klockan 11. Efter målgång så är det dusch och sen träffas vi i Gillestugan. Där har vi käkat en lunch eller middag.
Ja, middag, sista middagen innan Årefjällsloppet när vi fick reda på att det var kortat.
Supermysig del inne på det hotellet som de håller på att renovera. Som de kallar för Gillestugan. Så där kör vi prisutdelning, lunch och så kör vi skidåkning 2.0 där i samma veva. Och allt det här ingår i avgiften på loppet. Väldigt, väldigt, väldigt lite.
Bra laggar, bra. Det ska bli jättekul. Och som sagt, jag tycker det känns väldigt bra att vi har kört det här i många år nu. Vi brukar kunna klaffa in bra mot första tävlingarna. Vi brukar vara bra förberedd. Så att, och det här tror jag är en viktig del. Det får de här testdagarna som vi lägger på de här ett par veckor innan vi tävlingen i Ski Classic börjar. Och så får de här träningsracen då som, mot bra motstånd har vi också haft. Så det känns jättekul. Men en stor och kanske den viktigaste delen eller en lika viktig del är ju våra Vasaloppsläger som ska flytta upp dit. Och det, om du var lyrisk över detta så var du än mer lyrisk över hur det vi kommer kunna arrangera våra Vasaloppsläger där uppe.
Ja, helt galet. Framförallt miljön och spårsystemet är ju fantastiskt liksom, för att hålla i läger. Men sen den delen de håller på med i hotellet just nu. Alltså det kommer att bli ett så jäkla gött hotell att hänga på emellan, efter och innan pass. Så att de gör ett väldigt jobb där uppe.
8-11 första lägret december, där har vi, jag vågar inte säga det är lite plats kvar, men det är inte jättemycket, så vill ni åka på det så är det dags att börja anmäla sig. Och det, sen har vi den 19-22 januari, där finns lite mer platser, så där kan ni också anmäla. Ska bli jättekul att se vad det där är. Sen har vi ju vårat finläger där också. Finläger. Sista i Valborg. 28.
Det blir vårat
läger. Ja, och nu fick jag faktiskt kontakt med en kille som drev trilleturen här i veckan. Som vill att vi ska göra något samarbete. Den går ju där på Valborgsmässa afton. Och där har vi ju titelförsvarande Emil Persson. Så han skrev det. Det är ju Emils viktigaste. Han måste ju försvara sin plakett där. Så att, vi får väl göra en stor satsning på den här trilleturen i år helt enkelt.
Ja, Emil syntes överallt i Edsåsdalen, både på affischer och inne på hotellet och på skärmar och allting, men någon skatebild
från den här trilleturen. Precis, är fantastiskt. Men du, ska vi göra så där att du, jag skickar ju med dig poddväskan här, så att du har ju poddat med att berätta vilka, du får ju berätta här, det behöver inte jag säga.
Ja, men jag pratade ju med Mattias och även vice vd och Frida och Fanny som är på marknad där då, och så Mattias har jag spelat in lite när jag var ute och kolla på spåren och banprofilen inför långloppspremiären. Och de andra var med och poddutrustningen var med när jag fick rundvisningen på hotellet.
Bra, men då...
just nu är det ju en byggplats där uppe, men det kommer att bli fantastiskt fint. De totalt renoverar ju allt. Fortsatt.
Häftigt. Men vi börjar med Mattias och sen direkt på med din rundtur i hotellet och sen är vi tillbaka och avrundar här efter. Så ta lite goda laggar i laggar om tur. Det här var det ju i fjol. Var du hemma och Söderberg i slipen. Nu får du göra ute på fjället istället.
Ja, exakt.
Vasapodden.
De är magiska.
Nu står jag i botten av slalombacken i Edsåsdalen. Mitt första minne jag kommer på härifrån, det är min första dag som vallachef i lag 157 skiteam. Då jag var själv som vallachef, då Britta Johansson Norgren lyckas spurta ner Katarina Smutna i en rafflande spurt uppför brantbacken här. Bredvid mig har jag Mattias Fransén som är driftansvarig i Edsåsdalen. Och vi står just nu mitt i där vi ska arrangera långloppspremiären den 26 november. Mattias, vad ser vi runt omkring oss?
Vi ser skidstadion i Edsåsdalen. Skidskyttevall. En stor öppen yta som vi ska förhoppningsvis ha snö alldeles strax. Vi har provtryckt lite grann idag, så jag hoppas att det kommer snöa här inom kort. Och här kommer ju som sagt starten gå då för premiären av Ski Classic om drygt en månad.
Långloppspremiären.
Exakt.
Ja, härligt. Jag ser ju framför mig lite halvkaosigt så som vi brukar ha på vår långloppspremiär. Start här uppe, det går upp lite brant emot slalombacken, någon varvrunda. Vi har pratat lite olika alternativ. Vad skulle du säga? Vad tror vi mest på för alternativ på banan? Vi brukar ju säga att långloppspremiären ska vara uppemot 3 mil. Och vi har ju kört i olika varianter uppe i Grönklitt med korta varv och ibland lite längre varv. Men vad skulle du säga? Vad har vi för alternativ att köra den 26 november, tror vi?
Dels så har vi en konstsnöslinga här nere i dalen på cirka drygt 2 kilometer som vi kommer ha i ordning. Och sen är det ju det att vi har ju som sagt 3 zoner kan man säga. Att vi har ju högfjäll, vi har den här, alltså nu är vi längst ner i botten av dalen. Då. Så det kommer ju vara växlande väder, men där uppe är det ju helt andra förhållanden och mycket mer tidig snö. Så vi tittar ju på lite olika lösningar. Där.
Precis, vi hittar ju ett här. Nu regnar det nog jäkuls på oss just nu. Vi kollar på lite olika alternativ med start. och lite varvbana här nere runt omkring slalombacken, skidskyttestadion etc. Sen har vi även kollat på ett alternativ. Det blir start och mål lite högre upp. Vad ska vi säga, höjdmeter? Hur långt upp är det dit vi pratar då?
Det är härifrån är väl drygt 3 kilometer upp.
3 kilometer upp och på en fantastiskt fin väg med en härlig lutning. Det är lite böljande. Lite lätt åkt bitvis och lite tuffare bitvis. Och då är det 4 kilometer upp på fantastiskt fint upp på fjället där. Om vi ska köra den fram och tillbaka där eventuellt. Och vi har även hittat ett alternativ på en milrunda och så vidare. Så, men långloppspremiären 26 november kommer att vara 3 mil lång. Vilken typ av bana det blir, det får vi se lite ut efter väder och vind. Men det ska bli fantastiskt kul att få köra det här uppe. Nu har jag fått vara runt och kolla på miljön här runt omkring. Nu under hösten, jag har ju varit här på vintern förut. Men ja, det är så jäkla vackert. Vad skulle du Mattias säga? Varför ska man åka till Edsåsdalen och åka skidor?
Variationen på högfjäll och lågzon om man säger. Oavsett väder så får du mycket skidåkning i fantastisk fjällmiljö.
Ja, jag kan inte annat än att instämma. Och vi ser fram emot att vara här mycket i vinter. Tack så mycket.
Tackar. Välkomna till Edsåsdalen.
Vasapodden.
De är magiska.
Nu har jag fått en rundvandring på hotellet. Och det är jäklar, här händer det grejer ska jag säga. Det kommer att bli så sjukt häftigt. Och någonting som kommer att höja Edsåsdalen enormt. Vilka har det som har visat mig runt?
Josef, vice vd.
Frida Fureman, hotellchef.
Vad är det ni gör på hotellet?
Ja, allting från att renovera typ hela hotellet, fixa i ordning backar för både längd och alpint och förberedas för en spännande vintersäsong.
Jag får en sån här känsla när jag går runt här nu att det är väldigt genomtänkt. Allt från gym till pool till allt som jag tror att Vasaloppskunder och våra som kommer på våra Vasaloppsläger verkligen kommer att gilla. Vad har ni haft för grundtankar i renoveringen av hotellet? Är det vad riktar ni er mot för målgrupper?
Vi vill ju hitta ett helhetskoncept som passar både vanliga motionärer och eliten då, er som ska komma hit, och alla familjer. Så att vi försöker vara så flexibla vi bara kan i vårt tänk i renoveringarna, men samtidigt kunna hitta ett sätt där alla kan få plats egentligen.
Kommer ni hinna klart?
Ja, men det är ju frågan. Vi kämpar ju allt vad vi kan och vi har ju en deadline som vi försöker, men vi har ju även en liten gummisnodd där på någon extra vecka om det är så något. Skulle kunna gå lite tokigt.
Ja, det kommer i alla fall bli helt fantastiskt. Så när är grundtanken att det är klart och inflyttningsbart?
Det ska vara inflyttningsklart till jul såklart. Till och med innan det. Och framförallt ser vi väl fram emot inte bara att hotellet är klart. Utan att snön kommer så att vi kan visa upp våra 10-15 mil med spår som vi har. Som egentligen har varit historiskt sett mest kända som turspår. Men vi pistar dem och preppar dem med dubbla spår och skatebredd. Och nu kommer vi att nyttja dem lite mera i större nivåer.
Ja, det är fantastiskt. Jag var ute med Mattias här på förmiddagen när jag kom hit. Och jag har ju varit här på vintern och åkt skidor. Nu får man ju se det ur ett annat perspektiv på i höstskrud. Liksom. Men jäklar, det finns möjligheter och det jobbas mycket där ute också. Vad skulle, om du får säga ett ord, vad skulle Edsåsdalen, varför ska man åka hit i vinter och framöver?
Jag skulle säga att Edsåsdalen egentligen har allt.
Jag håller med. Nej, tack ska ni ha.
Tack så jättemycket.
Vasapodden.
De är magiska.
Det verkar ju haft det supertrevligt här uppe och laggar.
Ja, det går inte att säga annat. Och taggade personer som vill göra det där till det absolut bästa. Så att, nej, det var en riktigt fin dag uppe i Edsåsdalen.
Kul. Tiden går fort när man har roligt och det rinner på här. Du, vad händer här näst för? Du står och preppar skidor och du står och säljer skidor och du står och funderar på nästa nivå på skidor. Det är mycket skidor i skallen.
Det är mycket skidor i skallen. Jag drömmer om skidor till och med just nu. Så att men det älskar vi. Det är jättekul. Och man känner liksom, jag fick framförallt vibbarna uppe i stallen igår när man fick se snö uppe på fjället. Att det närmar sig alltså. Så det är mycket prepp. Mycket prepp av teamets skidor och sen även alla ni där ute som har beställt skidor håller på preppar och skickar ut. Så att, det är jättekul och väldigt stort intresse på det också. Och det bara fortsätter att strömma in såna beställningar och förfrågningar. Så det är jätteskoj.
Och du, igår fick du ett roligt samtal också från Fischer och Julian där som sa att nu jäklar har fått till snabba skidor till er. Och det som du sa, att han brukar inte vara så offensiv. Så det var kul att höra.
Ja, verkligen. Ja, vi har gjort ett projekt där också. Vi försöker ju hela tiden, dels att vi hittar ju det vi har hittat redan nu då, som är ja, men normala DP sprintskidor om man säger, så som vi vill ha dem, som du och jag var nere och hämtade där under sommaren och som vi har fått testa här nu under hösten. Men vi försöker ju hela tiden utmana mot nytt, och vi har fått lite specialbyggda skidor där som nu är skickat då, tillsammans med åkarnas pjäxor och lite sånt då, som kommer att hamna hos mig de närmsta veckorna, så ska det få ut på test också. Men man hörde på optimismen i hans samtal att det kändes som att de har fått till någonting bra åt oss.
Skitkul, skitkul. Nästa vecka, Laggar, då är ju du och jag i Torsby, eller nästa vecka vet jag, utan nästa helg, om en vecka drygt, så är vi i Torsby. Precis. Och kör till årets första, är det ju inte, men vi har första snöläger för i 157 training-konceptet, tidig snöläger, fullsatt sedan länge, så att det blir skoj också. Och där, lördag 19.00, 2.00.
Ja, kul. Då kör vi igång den igen.
Precis, och där får du ju komma, vem som helst får komma. Och gratis är det, bara komma, du behöver inte vara med på lägret för det, så det är bara, bara komma och köra, så dunkar vi på där som jag tänkte säga. Nej, men så det blir skoj. Vi pratar med lite team och lite teknik och lite mycket material som vi brukar hamna. Så det blir
skoj. Ja, det blir fantastiskt. Vi körde ju det förra året. Konceptet att ha läger inne i tunneln är ju faktiskt väldigt, väldigt bra.
Ja, det ska bli skoj. Det ska bli skoj.
Kul. Nej, så det blir roligt.
Ja, men jag tror vi tackar för den här veckan, så vi får springa tillbaka till nästa sak att göra. Det är fullt upp.
Jajamän.
Bra det, Laggar. Då tackar vi för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka. Får vi se vad vi ska göra då. Om vi ska ta tempen på skidsverige igen efter... Ja, vi får se lite vad vi gör. Något roligt hittar vi på i alla fall. Åkarna, som jag sa, de är ju på väg till Spanien här på måndag den 24. Och ska vara där ett par veckor. Inte alla, men några av dem väljer att göra det upplägget sista. Inemot säsong. Så där kommer vi kunna följa dem också. Så det ska bli jätteskoj. Men för den här gången så tackar vi. Och ha en trevlig fredag. Eller helg, eller när du lyssnar på den. Ha det fint i alla fall. Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.